Alltså lyssnarna, jag vet inte var jag ska börja. Det här är ett lite speciellt poddavsnitt för att jag ligger i min säng med en myskudde och alla i min familj är hemma. Och jag vet inte, jo Niklas vet att jag håller på med det här tror jag, men de andra vet nog inte det. Så de kanske kommer att komma in och fråga olika saker. Jag ligger i min säng med en myskudde, Gunny sitter nedanför en soffa hemma hos sig.
Ja.
Så vi är på olika ställen, kommer ni ihåg det lyssnarna, vi har gjort så här förut, att vi har poddat från varsitt håll, när det är sommar.
Ja.
Det är lite avslappnat sådär. Alltså vi skulle kunna vara nakenfis om vi
ville. Jag älskar när du får den här pedagog, förskolepedagog-rösten.
Har jag den rösten nu?
Ja.
Jag tänkte inte
du
på det.
Du hamnar där, på en gång.
Men jag försöker
när du ska förklara saker. Eller jag vet inte vad det är för någonting. Det är inte det heller.
Jag försöker vara professionell. Och det värsta är att jag fyllde ju 44 år för några dagar sedan. Och jag har fått för mig att då måste det vara slut på att vara som jag är.
Mm. Nej.
Alltså man kan vara som jag och vara 43. Men om man är 44 och är som jag, då blir man lite som ett barn som är fel i skolan liksom. Alltså då blir man... Nej, men man blir fel sorts medelålders kvinna. Alltså när man är 44 ska man vara, man ska ha dräkt och pagefrisyr och pärlhalsband och bara prata om vilket väder det är och sånt. Man ska inte flamsa och sådär.
Fast det stämmer väl inte, Gunny?
Nej.
Nej, men,
nej.
Det spelar väl ingen roll?
Nej. Nej, men på riktigt, berätta vad det egentligen är. Nej, men... Det är klart att du inte vill vara den där karikatyren av en kvinna som du beskriver nu. Va?
Eller? Nej, men det, alltså jag kom på sen att det är ingen som bryr sig om hur jag är, så att säga. Det är det ju ingen som gör. Jag går ju inte i en skolklass med en massa andra 44-åringar som går att jämföra sig med. Så att jag tror det är det egentligen.
Nej.
Utan det är det som är det roliga med att vara vuxen, att man kan ju vara hur man vill. Det är ju ingen som bryr sig. Det är ingen som går runt här i Vällingby och tänker hur den är Martina Montelius, eller som går runt i Mälarhöjden och tänker jaha, vad har Gunilla flamsat idag? Oj då. Det funkar inte så.
Nej, det är det inte. Men det som händer, tycker jag, med stigande ålder. Nu är jag vad blir det, 13 år äldre än vad du är.
Mm.
Så jag kan märka att det finns någonting underhållande i det faktum att jag är så här gammal. Alltså jag...
Aha.
Ja. Alltså det finns... Jag kan liksom till... Att jag är någonstans, särskilt med andra yngre människor, tillför någonting som gör att de blir liksom... Ja, men du vet.
Det är lite spännande.
Ja, och man kan bli så här beskriven i välmenande, men kanske lite... nedsättande ordalag, till exempel som vad söt du är.
Alltså... Vilken pigg vårblus.
Det var liksom
den...
lite,
tar ut svängarna.
Ja, men precis, den är så här så att unga människor kan lägga huvudet på sned lite grann och tycka att man
fy fan vad jobbigt, och tycker att det är lite... Det är lite anmärkningsvärt om man inte är totalt härke. Om man inte är liksom, har rullator och dreglar.
Nej.
Och har så här löständer. Oj, oj, oj.
Just
där har vi en äldre dam som skojar till det och har pumps.
Ja, men jag tror att i den åldern så tror jag man får ännu... Alltså huvudena kommer lägga sig ännu liksom brantare vinkel åt sidan.
Och det, ja, till slut så blir man ju en sån här gullig tant.
Ja, någon kommer komma fram och sätta en blomma bakom örat på en och tycka... Nu blev det väl
alltså, fin. Alltså fy fan! Och vill instagramma det? Eller vill att man ska sätta på sig en keps där det står typ... Use me. Och så ska det vara en rolig... Nej! Gunny!
Nej. Nej, men ålder är bara en siffra, tycker jag.
Ålder är bara en siffra.
Och andra plattityder. Det blir inga fler plattityder idag.
Nej, för att det här är en intellektuell podd och vi sysslar inte med sånt.
Ja.
Det är för där Della Q, Kim, eller vad de heter.
Det är din Q att rulla igång signaturen.
Varsågod, Kim. Oh, nothing new but the old news.
the stream, at the river by the stream, where I first got second by the first met you, not me but you, with your eyes, not your ears, but your eyes so blue, not green but blue, dressed in Gingham, two, not three but two. It was there I knew.
Du måste sluta vara förskollärare.
ja.
Men nej, det är roligt. Kan inte du, ja, jag kan inte du berätta den där saken? Mm. Nej, så här, ja, då ska jag vara förskollärare. Då ska jag säga så här: Gunilla, nu när vi har samling, visst var det någonting du hade tänkt och bespetsat dig på att du ville berätta idag?
Just det, precis. Vad har du gjort? Ja, men precis, någonting som hände dig i helgen kanske. I lördags, ja, eller det någon i söndags?
Är det någon i gruppen som vill berätta om en rolig sak? Mm. Har ni varit på Tekniska museet eller har ni kanske tagit ett dopp eller kanske hört något kul på radio? Det brukar vara mycket som är spännande nu så här på sommaren i Sveriges Radio eller poddar. Just eller det. Vilka kanaler man nu väljer. Det kan vara det moderna eller det kan vara analogt.
Exakt. Det... Faktum är att jag var kul att du sa Tekniska museet faktiskt. För där finns det väl, eller åtminstone fanns det väl en ganska ordentlig utställning om rymden. Eller var du när någonsin med dina barn? Men man fick se hur en rymdtoalett såg ut och sådär. Det är tydligen den vanligaste frågan som Christer Fuglesam får när det gäller rymden också. Det är hur man kissar och bajsar.
Och det finns också svar på det på YouTube. Det kan man googla.
Ja.
Det finns en kvinna som är astronaut som visar precis hur det går till.
Ja.
För alltså er som är intresserade.
Det är på liksom topp fem frågor till astronauter handlar om hur de kissar och bajsar.
För det är ju verkligen det mest spännande. Men,
ja, men det är
men
sen det
så
ju.
Fanns, men det är
hur fan
det.
Går det till liksom?
Men sen så finns det ju det här med om de har sex och hur det går till i så fall när man är tyngdlös.
Ja,
men det har ingen velat svara på. Alltså ingen har velat svara på ens huruvida det har förekommit att folk har haft sex i rymden.
Mm.
I de här rymdskeppen. Mm. För det är liksom konfidentiellt. Mm. Men det måste ju bli annorlunda. Alltså det måste bli annorlunda när det inte finns någon tyngd. När man är viktlös. Kan man, alltså vad händer med ett stånd då? Då är inte det, då blir inte lämmen liksom... Okej, den är ju blodfylld, men alltså den fladdrar den bara runt då. Alltså som en sån där, du vet de där som gör såna där ballongdjur till barn. Alltså blir det så att lämmen liksom gör propellen ofrivilligt?
Ja, eller? Och hur uppför sig ett par bröst i rymden? Alltså när inte tyngdlagen drar dem nedåt? Är de ständigt strutar liksom?
Ja, om de är stora så måste det ju vara så att de liksom flöjtar omkring som elefantsnablar. Alltså om det är sådana där stora hängbröst så måste de ju bara åka runt. Det måste bli jätteroligt. Alltså tänk dig rymdstriptease. Det måste vara helt fantastiskt. Och också sådana här långa pungkulor som du påstås att Jarl Kulle hade. Att de liksom fladdrar i vinden. Ungefär som de här undervattens... De här maneterna som har jättelånga... Svansar som fladdrar, det är väl inte svansar. Men så blir det med pungkulor.
Mm, så blir det.
Men vad var det du bar med dig kring rymden?
Jo, men det har ju varit lite uppståndelse kring den amerikanska månlandningen 1969 på grund av jubileet häromdagen. Kalle Lind skrev en väldigt rolig text om det på Expressens kultursida som han kopplade ihop det med Loranga, Massarin och D'Artagnan.
Just det! Det var jättebra.
Ja. Men då så, jag följer en podcast som heter The Daily. Och det är alltså, vad är det? Det är en podcast som liksom varje dag, varje vardag gör ungefär 20-25 minuter om det som är liksom dagens viktigaste nyhet egentligen. Mm. Ja. Det behöver inte vara dagens viktigaste nyheter kanske. Det är väl subjektivt naturligtvis. Men varje gång så får man sig någonting till livs som känns liksom viktigt. Ja.
Mm.
Ja. nu senast idag så var det väl, eller måndagsavsnittet var ju förstås Boris Johnson. Så fick man liksom förstå, vem är han? Liksom. Idag blev ju han vald till det. Nästa premiärminister. Eller ja, de konservativas ledare. Men jag rekommenderar den podden. Man lär sig massor. Men det som var intressant, i söndags så la de in ett extra avsnitt. Som handlade om den afroamerikanska astronauten som aldrig kom till rymden, så att säga. För att, ja... Det är nämligen så att det finns, liksom, den här, det finns ju två saker från 1960-talet som de säger i The Daily som amerikaner gärna pratar om. Och det är ju dels medborgarrättsrörelsen och dels månlandningen. Det är liksom de två stora grejer på 1960-talet. Och genom den här berättelsen så vävs de här två stora händelserna samman på ett jätteintressant sätt. Nämligen så att det fanns i Kansas City, så fanns det en liten kille som hette Ed Dwight, som var en liten välartad korgosse som liksom jobbade, han körde ut tidningar, han levererade mat, och han var en sån här liten flitig kille. Och granne med deras hus så låg det en liten lokal flygplats som han var jätteintresserad av. Han var bara 5-6 år, så fick han städa flygplanen, brukar han få göra. För fick han lite småpengar, så lite sådana extra knäckte som med städa flygplanen. Han bara älskade dessa flygplan. Men han var ju svart. Så att han förstod ju liksom att det här med att vara pilot, det var liksom a white man's world. Så att säga.
Det kunde inte en svart pojke drömma om.
Nej, det kunde inte en liten svart kille drömma om. Men han fortsatte att tänka på det här när han var 10-11 år, så bara kände han att det enda han ville göra var att flyga. Men det var ju liksom bara som en liten privat fantasi, för det var ju orealistiskt. Men då såg han en vacker dag på framsidan av tidningen en bild av en American Air Force-pilot som hade blivit nedskjuten i Korea och tillfångatagen. Och han var svart. Och då tändes ett litet ljus i den lilla Eds. Han tyckte det här var great news med den här krigsfången. Liksom. För att han
ja, för den hade ändå fått flyga.
Exakt. Han var en pilot i liksom American Air Force. Och då satte han igång att liksom, han typ byggde bo på biblioteket och började läsa manualer för piloter. Och gjorde liksom egna små test. Han läste ett kapitel och testade han sig själv. Så läste han nästa kapitel och testade sig själv. Och till slut så sökte han och kom med i American Air Force. Och blev liksom en toppstudent. För det visade sig att de här proven de hade, alltså för att få certifikatet, så skulle man skriva samma prov som man hade gjort i de här böckerna på biblioteket.
Så han kunde redan?
Så han kunde allting liksom. Han hade två fel på ett prov som tog 2 timmar ungefär. Så han blev en sån här spetsstudent. Gick jättebra för honom. Och han bara, för att göra en lång historia kort, han bara steg i graderna, det blev superbra. Han liksom, de sa du kan gå hur långt som helst. Ja, sen har vi då, parallellt så ser då amerikanerna på när Yuri Gagarin, som då har varit den första ryssen i rymden, gör någon slags segertåg över hela världen. Och folk bara älskar Gagarin. De liksom hurrar och applåderar och liksom, du vet, han gör värsta turné. Han åker till, han blir liksom, folket älskar honom, eller världen älskar Gagarin. Och då tänker naturligtvis en amerikan att vad fan.
den här ryssen kan ju inte ta hela the glory.
Nej.
Ska det vara en rysk Eriksgata?
Ja.
Nej.
Nej. Vi ska vara störst, bäst och vackrast. Och och det är en tv-legendar som heter Edward R. Murrow. Jag vet inte, har du sett en film som heter Good Night and Good Luck? Som George Clooney har producerat och regisserat, en svartvit film om en amerikansk tv-legend.
Nej, jag har inte sett den, men jag känner igen
jag undrar om inte jag har sett den. Jag tror, men den har ju några på nacken. Hur som helst, den filmen handlar om honom. Edward R. Murrow heter han. Ja. Så mediemänniskor vet exakt vad det där är. Men han är typ som USA:s Lennart Hyland fast i kubik. Mm. Han liksom, du vet, Lennart Hyland fick ju någon idé om att man skulle bygga ett Morokulien som var någon slags gemensamt land för Sverige och Norge. Ja, det var mycket med det där. Han hittade på en massa grejer liksom för svenskarna. Men den här Murrow hittade ju då på den här grejen för amerikanerna, att vi borde skicka upp den första icke-vita mannen för kvinnor var inte på tal än så länge, till rymden. Och han fick, och president Kennedy tyckte att det här var en toppen idé. Jättebra. Och då började man då att söka efter den här personen som skulle då skickas ut i rymden. För att, och på den tiden var det så här, det var inte så här solklart vilka som skulle bli astronauter. Utan man tänkte så här, det kanske en reseförare kan bli, eller en dykare. Så det var inte solklart att det skulle bli piloter som gjorde det här. Men det bestämde man till slut i alla fall. Så skulle det vara. Så man bestämde att testpiloter var mest lämpade för uppdraget. Och då hittade man, eller var det någon som hörde av sig och sa att här finns den här Ed Dwight. Så att här finns mannen i söker liksom. Och då, sagt och gjort, han skickades ut liksom på en turné för att prata på skolor och universitet. Och du vet, den här Eriksgatan började innan han ens liksom var färdigutbildad. Men han antogs ju då till det här programmet, där man skulle bli, alla skulle bli astronauter. Mm. Men under tiden som alla andra så här pluggade på för att bli astronauter, var han också tvungen att åka land och rike runt och inte få bo på, du vet, hotell. Han var ju svart. Så att han blev liksom ifrånåkt av bilar. Han fick inte bo på vissa hotell. Det var en kamp för honom liksom.
I mean, I was on the road from Thursday till Monday. All the time I was in training. I was all over the country.
Ed's experience is unique because he's programmed into this nationwide speaking tour.
Starting out at 6 o'clock in the morning with a Kiwanis Club breakfast. All the way through preschool, high school, and ended that particular day in Washington, D.C., going on stage.
And he's talking to universities, he's talking to elementary school students. His face is on the cover of magazines and newspapers, including the New York Times.
Och så blev han då så småningom motarbetad av personen som ledde det här programmet för att utbilda de här astronauterna, som heter Chuck Yeager. Som är liksom den mest berömda flygaren i USA vid sidan av Charles Lindbergh liksom. Jag tror han lever fortfarande. En sån här typisk, man ser honom på bild så ser man, han är liksom urtypen för en American Air Force liksom. En sån här bjässe liksom, vit bjässe med fyrkantigt ansikte lite grann.
Såklart.
Ja men så här. Dygg liksom. Ja. Yeah. Nej, han kallade in Ed Dwight en gång i veckan ungefär och sa, du, jag tror inte du kommer inte fixa det här. Jag tycker du ska lägga ner och så. Och jag har aldrig pratat så mycket i en podd någon gång. Men
nej, men
snart
jag
ska
älskar
du få
det som att höra. Nej, men nej, för att det är mysigt för det som att höra saga.
Ja, men i alla fall. Ed Dwight, han kämpade på. Och i november 1963 så skjuts Kennedy.
Just det.
Och Kennedy har ju liksom, han har på något vis känt att han har en hand på axeln liksom. Det är liksom Kennedy-administrationen som har, som föreslog det här. Så när som Kennedy försvinner så dröjer det liksom bara 1,5 månader ungefär tills den här Ed Dwight förflyttas till någon jävla flygplats i Ohio och får liksom hålla på med transportplan. Han liksom bara fasas ut sakta men säkert och liksom försvinner bara ut i skuggorna. Så. Och så blev det ju liksom. Vi har ju, det dröjde till 1983 för en svart man och en kvinna dessutom sköts upp i rymden i alla fall.
Men så man vet inte vad som hände sen med den här Ed Dwight?
Jo, men grejen var att Ed Dwight, han ser lite grann på den här perioden som Benny Andersson ser på sin period med ABBA. De där åren han hade ett band liksom.
Förutom att han aldrig gjorde det var meningen att han skulle få göra.
Ja, precis. Men han var i alla fall på att utbilda sig och åkte runt och var en stjärna. Han var ju en stjärna liksom. Men han ser det som att men det där var bara det var några år. Liksom. Han kommer inte ens ihåg vad han gjorde under månlandningen. Det är ju en sån där grej som alla kommer ihåg. Vad gjorde du under månlandningen? Alla som levde kommer ihåg det.
Mm.
Men då var det så, liksom, han hade bara skakat av sig det. Börjat jobba på IBM, startat något företag och sen började han gradvis lägga det här liksom med teknik bakom sig och gick och blev konstnär. Han gick och utbildade sig till konstnär. Så att idag är han liksom, han är skulptör inriktad på enorma skulpturer av Afro-American people.
Så men vilken fantastisk människa. En multibegåvning.
Ja.
Människor liksom brukar ju vara tekniskt eller konstnärligt begåvade. Människor brukar ju vara tekniskt eller konstnärligt begåvade.
Ja.
Och så alltså är han
väldigt
båda.
Så ambitious, eller hur? Jag menar, från när han var liten och liksom han har bara hållit på hela tiden. Jävlar. Ja.
Och men nu, de där skulpturerna vill man ju se.
Du kan bara gå in på Ed Dwights hemsida. Så kan du få se liksom Miles Davis, paret Obama, olika framstående idrottsmän och en glad Ed Dwight. Men man undrar vad som hade hänt. Tänk om han hade varit, om det hade varit han istället för Buzz Aldrin.
Mm. Ja, men det hade ju garanterat speedat upp den allmänna frigörelsen av svarta människor.
Om det hade. Att det hade.
Och jag har faktiskt inte tänkt på det på länge. Hur många människor det finns än idag som fortfarande lever som minns det där. Vi pratar ju om att då, ofta om det här med att snart är alla överlevare från andra världskriget döda.
Mm.
De är ju väldigt gamla nu, de sista som finns kvar. Men vi har fortfarande tid kvar när folk kan berätta live om den absoluta förnedringen av svarta människor på den tiden när de inte var tillåtna på vissa hotell, bilar, bussar och så vidare och så vidare. Den berättelsen är inte lika allmän, har jag en känsla av. Den berättas inte lika ofta.
Nej, och för att inte tala om samernas situation i Sverige, alltså de samiska barnen som inte fick liksom, alltså det fanns ju också skolbussar som det stod endast för icke-samiska barn på.
Mm.
Människor som går omkring liksom idag och har sett det där i Sverige.
Och kommer ihåg det. Ja, och kommer ihåg det.
Ja.
Och måste ha känt precis samma sak som lilla Ed när han var 5 och förstod att pilot var inte att tänka på.
Ja.
Och vara barn och redan förstå det.
Ja.
Jag är inte riktigt en riktig människa. Jag är en sån andra sorteringen liksom, som inte får tillgång till allt som de andra barnen.
Ja. Jag undrar om man tänker så, eller om det är så liksom internaliserat i ens väsen att man inte ens reflekterar. Att man, liksom,
att man inte ens tycker att det
är orättvist. Så är det liksom.
Ja, kanske. Men det är den frågan man skulle vilja ställa
ja.
Till de som var med.
Eller om det drabbar en liksom med någon slags iskyla i en viss ålder.
Ja, till slut förstår man ju.
Ja.
Förr eller senare förstår man det oerhörda.
Ja.
I en sån sak.
Ja, just det.
Ja, och då inser man nog. Ja, då är det nog som en iskyla. Ungefär som människor som i efterhand förstår att deras egen privata individuella uppväxt kanske inte var optimal.
Ja.
Plötsligt inser att oj då, det var inte alla som blev blåslagna av sina föräldrar.
Nej, precis.
Det var visst inte normalt.
Ja.
Den insikten om att man har blivit helt orättfärdigt förfördelad i livet från början. Men vad glad jag blir för den här berättelsen om Ed. Jag ska googla Ed när vi har poddat färdigt och kolla. Ja. Lära mig allting. Han verkar ju helt fantastisk.
Ja. Och du kan, framförallt, nu har jag, det här är ju någon, vad ska jag säga, vad brukar vi kalla det för på Expressen? Jo, det är en rewrite. Det här är ju någon slags repod av The Daily-podden. Så att,
ja, precis,
jag hoppas att de inte stämmer mig eller någonting sånt. Nej. Utan jag har ju bara nämnt dem och så. Man kan ju lyssna
på honom. Nej, men du rekommenderar ju den.
Då får du även, de ringde ju upp honom, den här Emily då, som rapporterar om det här. Hon ringde och googlade ju honom och hiss. För att hon var nere i något arkiv någonstans och hittade en massa historiska bilder. Och då bara av en slump så fick hon se bilder på den här personen. Och så googlade hon och förstod att han lever ju. Och så ringer hon och så han svarar. Det är väldigt enkelt journalistiskt fotarbete egentligen. Men det är liksom, det är så enkelt så att det är svårt. Down by the old mill street.
Men Gunny, apropå månen.
Ja.
Du vet hur allting blir billigare och billigare. Ja.
Mm.
Allt som man kan göra blir
Allt
som man kan göra blir billigare och billigare.
Ja.
Och tänk om det också blir billigare och billigare att åka till månen.
Mm.
Alltså just nu så kan man väl potentiellt få göra det för $1 million, tror jag.
Mm.
Om man blir godkänd i någon hälsoundersökning eller något.
Mm.
Så kan man få betala $1 million och åka till månen bara för att det är kul.
Mm.
Men säg att det kostade ungefär som en konsert med Sting.
Mm.
Skulle du göra det då? Alltså skulle du vilja... Inte om jag föreslog så här, ska vi podda från månen... Fast det vore jättehäftigt.
Nej, jag tycker rymden är... Jag tycker att det är ångestframkallande, tycker jag. Att tänka sig att man är liksom hänvisad till teknik som man inte har den ringaste aning om hur det fungerar. Och att det liksom utanför... Det är det ju för sig också när man flyger. Nu, det är också väldigt... Men det har man fått arbeta med, tycker jag. Att kunna flyga, det är jävligt otäckt egentligen.
Det är jätteotäckt, men det är det att det är så oerhört beprövat. Att det nästan alltid funkar.
Ja, det är väl det. Det är väl det. Att man liksom, att man så här tittar på, jag menar alla andra. Men jag menar, det här är ju fortfarande, ja, jag kan inte säga om det, man kom, alltså vi, så här, 2050, om det bara var att alla liksom, åkte raket som de åkte buss. Men det här är ju bara hypotetiskt. För så, det kommer ju inte hända på grund av att vi kommer inte ha fossila bränslen som räcker för den typen av resor. Men du bara tänker som ett tankeexperiment nu.
Ja, därför att jag har ju tänkt mycket på det. Jag är ju av någon anledning jättefascinerad av rymdfilmer.
Ja.
Men det är ju just därför att det är en skräckfantasi för mig. Det är som att se en skräckfilm.
Ja.
Framförallt när det är en skildring av... Just själva när raketen lyfter.
Ja.
Och sticker iväg om man inte vet.
Mm.
Och ja, men den kan ju explodera mid-air. Eller så fastnar man ute i rymden.
Mm. Mm.
Och så kan man inte komma ner. Alltså det är ju samma skräck som egentligen att möta ett vilddjur som man inte vet hur man ska hantera. Eller hamna i en underström i havet.
Mm.
Det vill säga att
naturen
bryr sig inte om människan. Människan verkar inte bry sig nämnvärt om naturen heller om man ska se deprimerat på saken. Men naturen är ju egentligen starkare än en liten människa.
Oh, ja.
Och rymden verkar på något sätt ännu mer känslokall.
i alla fall lite tryggare på min egen planet liksom.
Ja, men havet man... tycker jag har samma skrämmande effekt. Alltså om du släpper taget i havet. Det är som att släppa taget, kommer... att bara liksom koppla loss från någon sån här rymdkapsel och liksom segla iväg ut i det svarta. Ja.
Och råkar man hamna i någon sån där underström så kan man ju bara fundera över vad man ska tänka för sista tankar.
Mm.
Och så.
Mm.
Så att, nej, det är inte riktigt min grej. Teknik är inte heller min grej. Även om jag är väldigt stolt just nu för att jag kan göra den här distanspodden, så inte det, jag litar inte på det heller. Jag litar egentligen inte på någonting.
Nej.
Möjligtvis sånt där, den mest vardagliga typ Coop eller sådär litar jag på.
Ja, men nu går det ju visst dåligt för Coop.
Det går ju bara, jag läste det. Jag är så jävla ledsen.
Det är du det på riktigt? Allting.
Ja, därför att jag tycker om...
Har du en känslomässig relation till Coop?
Ja, men jag tycker om själva idén med det här. Att det är liksom vi kunder som... inte att det är någon som helst skillnad. Men hela den där kooperativa idén. Ja. Det är liksom en av de sista resterna av ett samhälle som jag älskar. Jag är ju en av dem som desperat hänger sig kvar vid de här gamla folkhemsidéerna om gemensamt ägen. Varje gång jag går förbi en symbol för ett allmännyttigt bostadsföretag börjar jag nästan gråta. Och så när jag läste i Svenska Dagbladet när Stina Oskarsson hade skrivit om det här bizarra nya provtanken som hon har. Det har jag också skrivit en text om som jag lämnade in idag till Expressen. Läste du det där? Stina Oskarsson har provtänkt nu igen. Ja, därför att det pågår ju en kris även här på jorden som handlar om att Fria Teatern i Högdalen förmodligen kommer att förlora sin lokal. Därför att deras hyra kommer att sexfaldigas av en ny hyresvärd. Ja, jättespännande. Ja. Men det är faktiskt sorgligt. Men då provtänker Stina så här. Att istället för att fastighetsägare ska fråga så här, hur mycket är ni rädda att betala för att få spela teater här, så ska kulturaktörer säga, vi vill vara verksamma här, hur mycket är ni beredda att betala för det?
Mm.
Ja!
Ja!
För så skulle ju verkligen en fastighetsägare tänka, jag ska betala för att det ska finnas kultur här, för det berikar mitt område. Alltså, det är så fruktansvärt uppåt väggen. Det kommer ju aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända.
Oh, att liksom,
till exempel en bostadsrättsförening eller någon sån här kommersiell fastighetsägare tänker, nej, jag ska inte hyra ut till Hennes och Mauritz eller något gym eller så, utan jag ska vara altruist istället och bidra till det allmänna bästa.
Men det är ju ett super, super liberalt tänkande egentligen. Att det liksom, att man bara lämnar över det här till någon slags marknadskrafter då, så ska det ska reglera sig själv och det kommer bli uppstå en massa härlig kultur och så. Är det handlar om, eller?
Ja, jag antar att det handlar om. Och att det ska finnas någon sorts goodwill i det där då. Sådär.
Ja, just det.
Det är bara det att...
Och då hon är ju som den här liksom, man sitter i ett möte och ska göra ett grupparbete eller någonting. Hon är liksom den här klasskamraten som säger någonting som, det är för sig en jättebra idé, men det är liksom, nej men jag vet inte. Och du vet, hon säger bara så här, men om alla vi fem går och åker luftballong över skolan och liksom... Och på något vis bara tänker på vad vi vill skriva i det här arbetet. Så kommer...
Ja, men det är lite som Susanne Reuters rollfigur i den där Lorry-sketchen.
Ja.
Jag tror att det är från deras långfilm, den där Yrroll.
Ja.
När de ska hitta på en present till sin chef.
Just det.
Och Susannes rollfigur säger liksom, men vi kanske skulle kunna hitta på en fantasipresent. Med olika fina färger. Som åker genom luften. Kanske bubblor. Eller... Och så fort. Och så är det liksom flera sketcher där Susannes rollfigur hela tiden vill att det ska vara en fantasi. En fantasiidé. Och det är också en jättebra fantasipresent till Kultursverige. Att en massa kommersiella aktörer kanske bara tänker, vi gör något annat den här gången. Vi ger bort pengar. Så att folk kan gå på teater här. Och inte det bra, man ringer till den här Bosse eller vad han nu kan heta. Och så frågar man, kan inte vi få blåsa såpbubblor här? Det är ju bra för barnen. Och barnen är ju vår framtid. Han kanske också har haft barn någon gång. Eller han och hans fru kanske har kämpat med många missfall på raken. Och så vill han ge någonting till samhället, till andra barn. Fast då gör man ju, då ritar man ju om hela den mänskliga psykologiska kartan. Det är ju liksom lite det som är grundtanken med att finansiera kultur gemensamt via skattsedeln från första början.
Ja.
Att man lite grann känner i sin portvinstå att det är typ så det behöver gå till.
Men det är ju egentligen en jätte... Men det är det jag menar, det är liksom är det inte en ultraliberal tanke det här? Hon har helt gått ifrån. Är hon inte heller socialist längre? Eller så jag menar, har hon också så här gjort slut med vänstern som Åsa Linderborg?
Jag vet inte, men alltså jag börjar ju undra.
Ja.
Därför att på den tiden när det var borgerligt maktövertagande i Stockholm och även på regeringsnivå, men alltså när det var riktigt mycket bråk förut runt 2010 med Madeleine Sjöstedt och det här gänget, och vi faktiskt vann, och vi då var de aktörer som levererar kultur som
du menar, är skatt. De små fria teatrarna och så vidare.
Ja, de. Alltså alla de som var ledare då för de grupperna.
Ja.
Och Stina som ju på den tiden var chef för Radioteatern.
Ja.
Var jätteengagerad och var med på alla möten.
Ja.
Och liksom formulerade ju till och med, hon gjorde till och med en alternativ kulturproposition.
Just det. Mm.
Och allt det här. Och den var ju helt, och det handlade bara om att vi är medborgare och inte kunder. Det var ju på något sätt Stinas slogan. Och jag kommer ihåg att Bengt Olsson raljerade så mycket över det. Att nej, vi är visst kunder. Alltså när vi får göra. Och sen så gjorde Bengt en monolog som hette Jag, Bengt Olsson, på min teater Brunnsgatan. Och det gick så där. Men det var kul. Där Ruben Salmander gestaltade Bengt. Ja,
just det. Men vi kan ju alla ändra oss. Men i alla fall, en fantasi, vad var det? Vad sa du för någonting?
En fantasipresent till Kultursverige. Så det skulle det ju vara. Alla bara ångrar.
Jättefint och fullständigt. Alltså hon kommer ju liksom bara bli, alltså de äter ju henne till frukost. Eller jag menar, de bara kastar ut henne med badvattnet. Eller vad heter det?
Jag skriver ett eget förslag på hur man skulle kunna lösa det här problemet med lokaler.
Ja.
Det kommer ni kunna läsa inom en snar framtid på Expressen Kultur.
Mm.
Ett eget bra förslag som är realistiskt. Och till skillnad då från den här fantasipresenten. Nej, men det är lite som när Fredrik Segerfeldt säger att man ska... helt upplösa alla nationalstater men inte ha någon välfärdsstat alls.
Ja.
Det är lite samma extrema tanke.
Ja.
Att alla människor, de kan bo var de vill och sådär, men det är ju ingen jävel som, alltså, if you don't work, you don't eat.
Ja, just det. Den där extrema mitten, är det inte den? Är det den som talar?
Ja. Det är den som talar.
Vad heter de? Centerextremisterna som de pratade om. Gösta Ekman pratade just om i någon av de här sketchen. Han såg tag i men gud, vad heter det?
Sketcherna, de låg före sin tid.
Ja.
Alltså centerextremisterna, det är ju här nu.
Ja, de är här nu.
Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Fälldin och hela hans anhang har förrått den gröna vågen. Han har för länge sedan avvikit från den rena centerns väg. Det finns bara en center och det är vi. Alla andra är lite till höger eller lite till vänster.
Men vad vill ni egentligen?
Vad vi vill? Jo, det ska jag tala om för lilla damen. Vi vill inte bara stå i mitten och vela med ett ben åt höger och ett ben åt vänster. Utan vi vill stå extremt i mitten. Vår tonation har alltid varit lagom! Lagom kamp mot lagom mål!
Vi har ju rört oss med en hissnande fart Med ljusets hastighet har vi rört oss från rymden ända ner på kommunal nivå. Och om man då krymper perspektivet ännu mer så är vi till och med var och en hemma i sitt eget hem. Och Gunny, vet du vad jag ser nu?
Nej.
I din ruta där jag ser dig,
uh-huh,
där ser man Balto. Det är nästan läskigt. Titta på, man ser Balto liksom bakom dig och hans öron. Titta nu vad du ser i din ruta när du ser mig. Du ser en tavla bakom mitt huvud.
En tavla på en hund som han
som också sitter med öronen.
Har gjort, va?
Ja.
Vad heter han?
Ulf Lundqvist.
Ulf Lundqvist, ja.
Och ett tag när Balto satt upp för 3 sekunder sedan, ja, så hade han liksom, han satt på samma sätt som den hunden, så det blev en spegel
med lite böjd nacke liksom och titta. Åh, vad fint. Men det här måste vi ju nästan, det här måste vi ju föreviga. Det får vi göra sen när vi har, ja, det ska vi göra.
Ja.
Helt enkelt.
Baba.
Ja.
Ja, nej, men vad har du för planer?
Nej, men jag trodde faktiskt att du skulle spinna vidare på det här med hunden. Jag trodde att du var på väg. Jag trodde att du verkligen var på väg att knyta ihop säcken.
Att har du märkt att jag kan knyta ihop den?
Att du liksom tänkte på en väldigt specifik hund.
Ja, men det gör jag. Nu kommer jag på att jag gör det. Åh gud, vad jag knyter ihop nu. Lyssna nu, Gunny. För att, jag vet inte om du har tittat vidare på Gösta, Modisons HBO-serie, men det har jag.
Det har jag Gösta. Med. Det har jag med.
Ja, men då vet ju du att Gösta har nu fått en kompis som är en hund.
Ja.
Och den råkar heta samma sak som Bengt Olssons hund, nämligen Ludde.
Ja.
Och det är en jättestor hund som Göstas pappa har köpt utan att fråga, men nu är det som att Gösta och hunden har blivit kompisar.
Ja.
Ja.
Och Gösta börjar ju, han har ju fått några utbrott, vilket var väldigt skönt att se. Vi väntade
han försökte
ju på det.
Till och med
han har ju varit ett under av tålamod liksom. Men han har ju, visserligen är det i enskildhet, men han sparkar på saker liksom.
Han sparkar på saker, han ber till Gud inne på toaletten och han har liksom lierat sig med denna Ludde och vågar öppna sig lite för honom faktiskt. Och sådär, till och med få ut sina aggressioner och leker sådär vilda lekar med Ludde och så. Så jag undrar just, Ludde verkar vara en sån här emotionell katalysator för Gösta. Och det är en otroligt fin hund. Så nu kan jag ju inte, nu kommer jag ju att sitta klistrad framför den. Nu är jag ledsen för att det bara kommer 2 avsnitt varje månad.
Nej, det är jättefint. Det är väldigt fint. Jag blev lite, fick lite kalla kåra när Regina Lund knackade på dörren där och var hans mamma. Men hon kanske är bra. Alltså, hon får ju alltid göra den där rollen av skruvade, skitjobbiga släktingar. Även i Bonusfamiljen är ju hon den där gränslösa systern.
Ja,
ja,
hon är den som kommer in och stör. Är det någon sorts typecasting eller vad?
Nej, det kanske hon kanske liksom Regina Lund being Regina Lund lite grann.
Jag har en historia om Regina Lund som är lite märklig, som jag inte trodde att det skulle vara så, för grejen var att jag intervjuade Regina Lund på Brunnsgatan för ett tag sedan, ett år sedan eller någonting sånt där. Hon var gäst i min hammock. Hela det var ganska märkligt, men sen en kort tid senare så var min kompis Kalle Westerdahl, som är skådespelare och väldigt mycket på Brunnsgatan, han var och simmade på Eriksdalsbadet. Och så plötsligt så kom en annan simmande från andra hållet som var Regina Lund. Och så simmade de liksom tillsammans. Och sen så gick de och drack kaffe eller vad det var efteråt. Och så Regina så här... Du, Kalle, jag var ju på Brunnsgatan nyligen. Ja, vad kul, sa Kalle. Där är jag alltid. Ja, jag vet inte, sa Regina. Jag tycker att Brunnsgatan verkar vara ett sånt där ställe där de kanske typ har gruppsex och sådär. Jag ska nu be att få... Alltså, mig veteligt har det aldrig förekommit gruppsex på Brunnsgatan. Och jag vet inte exakt vad hon menade.
Var det någonting hon önskade? Nej.
Tänk om det var... Nej.
Nej. Nej,
nej, men jag vet inte vad det var. Jag lät ju Regina löpa... Jag menar inte att använda ordet löpa på fel sätt här, men jag lät henne liksom vara sig själv. Det är lite det som är grejen på Brunnsgatan faktiskt. Man får vara sig själv. Så hon har fått göra lite vad hon vill, så här, stanna hur länge hon vill efteråt och spela upp sin musik, och vi alla fick lyssna. Vi fick inte prata då när Regina spelade sin musik i sin telefon.
Det kan bli lite störande.
Men jag undrade så sen vad det var vi hade gjort som fick henne att tänka på gruppsex.
Nej, det vet inte. Människans tankar är outgrundliga.
Ja, verkligen.
De vägar de tar. Ja,
ja, det är såna kringelikrokar du.
Ja, såna kringelikrokar, ja.
Men Regina, om du vill ha gruppsex på Brunnsgatan så kan du få det under kontrollerade former. Jag kan dock inte låta någon betala inträde för att ta del av det här. Det måste du förstå. Mm. Utan ska det vara gruppsex så får det vara privat.
Ja.
Mm.
Och det var fint att du kopplade till Gösta och hunden Gösta. För den jag tänkte på var ju, alltså, kunde inte låta bli när du då såg på allt och där och tänkte på din målning på en hund och hela rymdtemat. Så var det ju Laika.
Mm. Lilla förstås. Laika.
Ja. Jag trodde du var dit, att du var på väg dit när du började prata.
Ja, men sen så jag blev liksom derailad av det här med Gösta hunden för att jag kollade på det igår, men
vad skönt.
Lilla Laika, det där med Laika var inte bra.
Så fruktansvärt. Jag har så svårt för sådana där saker. Det kanske kommer med åldern. Jag vet inte. Att man blir mer och mer blödig.
Jag tycker hon kunde ha fått ha en kompis i alla fall.
Ja, okej. Okay. Men
ska vi? Men nu har vi ju knutit ihop säcken, eller hur?
Ja, nu får det vara färdigknutet.
Ja.
Ja. Vi tänkte försöka fortsätta på det här, på den här modegenren. Så att vi hörs igen om 2 veckor.
Ja!
Ja. Och syr ihop ett avsnitt till. För vi tycker att det här är så kul.
Och ja, vi älskar det här.
Ja.
Och vi är så stolta över att vi klarade det.
Det är vi.
Ja. Rent tekniskt.
Och vi är så jävla rörda över att folk lyssnar.
Ja, we love you.
Det.
Yeah.
Okej. Okay. Hej då.
Puss, puss.
Mill Stream.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.